Ja, det är Åke Sandin det här. Och då börjar Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio Tuff. Det är nummer 1397 på den här sändningen in på det 31:a året. Programmet i största korthet. Fredsforskaren Jan Öberg förklarar bland annat varför han kallar det militärindustriella mediala akademiska komplexet MIMAC för en cancer. Christer Lundgren om den brittiska historikern Richard Sagfas lovordade bok Frontlinje Ukraina. Och min egen krönika har rubriken Dagens Nyheters ensidighet om kränkningar av Sverige. Men först Louis Armstrong för att vi ska få stämning för veckans rosor.
Stacy Brown, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, Stacy Brown.
Ja, egentligen borde ju jag och Åke Sandin vara en riktig gnällgubbe vid min höga ålder. Men jag blir så peppad utav Louis Armstrong och utav min medarbetare, den ständigt positiva Monica Kjellin. Så vi delar väl ut rosor idag också, Monica?
Ja, det gör vi.
Och de första vill vi ge till de företagsledare, till exempel Daimler-chefen i Tyskland, som välkomnar de många som nu får en tillflykt till landet. De påpekar att Tyskland behöver folk som de fick på 50- och 60-talets invandring, som var så viktig för det das Wirtschaftswunder, ekonomiska undret. Tyskland har en allt mer åldrande befolkning och behöver nya människor. Detsamma gäller också Sverige. Det har påpekats att en tredjedel av flyktingarna är högutbildade. Det är alltså mestadels ganska välbärgade som kommer på grund av att de på flykten skörtas upp av många giriga smugglare. Och det där är ju inte bra för hemlandet och de många 4 miljoner som finns i grannländerna Turkiet, Libanon och Jordanien. De är för fattiga för att ta den äventyrliga och kostsamma resan till norra Europa.
Ja, och vi vet att det är många svenskar som vill hjälpa de många flyktingarna, men som inte alltid vet vad som behöver göras.
Sen rosar till de många experter, till exempel professorerna Noam Chomsky, John Mearsheimer, Stephen Cohen med flera, som har en mer balanserad syn på Ukraina-konflikten. De menar att den nuvarande konflikten med Ryssland är framprovocerad av att USA brutit mot ingångna avtal om säkerhet och har expanderat NATO österut.
Och så en ros till fredsforskaren Jan Öberg som chefat för Transnationella stiftelsen för freds- och framtidsforskning i hela 30 år och som nu föreslår att man ska dra tillbaka NATO-trupper från 6 östeuropeiska länder och återuppväcka den anda som rådde i slutet på 1990-talet med ömsesidiga relationer mellan NATO och Ryssland. Han menar också att man bör avstyra alla försök som syftar till att införliva Ukraina i NATO, engagera FNs fredsbevarande styrkor och upphöra med ekonomiska sanktioner, propaganda och demonisering.
Och han talar om MIMAC, det militärindustriella mediala akademiska komplexet, som Öberg ser som odemokratiskt och en censur i mänsklighetens kropp, drömmer han till med faktiskt. Och han hörs om en stund i detta radiotuff. Och sen rosar till Swedish Doctors for Human Rights med 2 professorer vid Karolinska institutet i ledningen. De säger bland annat:
vanligt folk i samtliga europeiska länder inser de stora riskerna med NATOs och EUs militära expansion och tar detta på djupaste allvar. Ingen europé har något att vinna på att konflikten fortsätter. Den enda konstruktiva vägen är förtroendeskapande samtal och en demilitarisering. I sådana diskussioner har ett neutralt Sverige som inte vill sitta i USAs famn betydligt större möjligheter att göra en trovärdig insats än ett Sverige som söker medlemskap i NATO.
Och sen rosor till upphörandet äntligen av stridigheterna i östra Ukraina genom att vapenvilan faktiskt har hållits nu i åtminstone ett par tre veckor.
Ja, och sen är det en ny bok från Karnevals förlag. Den heter Frontlinje Ukraina och är skriven av den brittiska professorn Richard Sakwa.
Ett verk utan motstycke, äntligen en balanserad bedömning av den ukrainska konflikten. Sakwa ger den hittills bästa analysen i bokform av händelserna i östra Ukraina.
Då skriver den brittiska tidningen The Guardian. Och Daily Mails recensent spär på berömmet.
Och skriver, jag rekommenderar den här boken till var och en som är det minsta intresserad av att skilja ut verkligheten ur den täta propagandadimman i vilken den för närvarande ligger insvept. Allmänt sett är boken ett intelligent, välunderbyggt och tankeväckande försök att förklara vår tids stora kris.
Om en stund så kommenteras Sakwas bok av dess översättare Christer Lundgren.
Och sen en ros till veteranen bland Mellanösterns korrespondenter, engelsmannen Robert Fisk, som bland annat säger
att USA samarbetar med terrorister i Syrien som Al-Nusra är faktiskt ingen konspirationsteori. Både historien och underrättelserapporter visar detta.
Och han kallar dessa syriska rebeller för
bödlar som skär halsen av folk samtidigt som de ställer in sig hos USA genom att låtsas vara emot ISIS.
En ros till Englands nya Labour-ledare Jeremy Corbyn, som verkar vara en fredsbefrämjare genom att rikta kritik både mot landets kärnvapenbärande Trident-ubåtar och mot NATO. Och sen en ros till självaste Jan Guillou, som i Aftonbladet 16 september skriver med många otäcka bilder under rubriken
Tyskland uppfann inte folkmordet.
Och med underrubriken
britter och belgare rangordnade raser innan Tyskland existerade.
Och han citerar Sven Lindqvist som i boken Utrota varenda jävel skrev
vi vill att folkmorden började och slutade med nazismen. Det är lugnast så.
Detta kommenteras av Gio.
Kanske är det lugnast, men absolut inte sant.
Och sen roser det nästa tuffmöte som äger rum onsdag den 7 oktober klockan 19 i tufflokalen Myggdalsvägen 80. Det handlar om de allt högljuddare kraven på att Sverige bryter sin 200-åriga alliansfrihet och går med i NATO. Inledare är Staffan Ekbom som säger nej till NATO. Och fika, gemyt, debattglädje med mera ingår som vanligt. Och det hela är gratis.
Jajamän.
På telefon från Vällingby har vi med oss Christer Lundgren och han är bland annat översättare av en bok av den brittiske historikern Richard Sakwa som heter Frontlinje Ukraina och den har fått väldigt fina recensioner. Till exempel i Guardian som kallar den för ett verk utan motstycke, äntligen en balanserad bedömning av den ukrainska konflikten och så vidare. Vad vill du framhålla med hans bok? Är den balanserad som det sägs? Han är ju akademiker, den första akademikern som har skrivit en bok om Ukraina-krisen.
Ja, jag tycker att det här är den första boken på svenska i alla fall och en av de första som jag känner till i internationell litteratur som verkligen ordentligt analyserar Ukraina-konflikten och sätter in den i sitt perspektiv, i det större perspektivet med den internationella världsordningen och så. Och sen tycker jag det är viktigt att han skiljer mellan den ukrainska konflikten, det vill säga förhållandena i det här mycket komplicerade gränslandet, och Ukraina-konflikten som är då den internationella konflikten runt omkring den här händelseutvecklingen. Och slutligen att han tar alla parters intressen och argument på allvar. Han argumenterar inte ensidigt för den ena sidan, utan han gör en seriös analys istället. Det blir inte en politisk pamflett, utan det blir en övergripande analys, ett försök att förstå helheten.
En del tycker ju att vi har varit alldeles för anti-ryska, anti-Putin när det gäller Ukraina-konflikten. Hur är Sagfas bok då? Är han för Putin, eller är han kritisk också mot Putin?
Ja, nej, han är inte partisk i det avseendet. Man kan säga att han är för fredlig konfliktlösning. Det är väl det som är hans grundläggande inställning. Och menar att man måste ta Rysslands argument på allvar. Ryssland har sedan 1991 i västmakternas agerande successivt förvandlats från en partner till en fiende. Och det här är han mycket kritisk emot, alltså hur västmakterna har agerat. Men det är inte ett ställningstagande för Ryssland på det sättet.
Men tar han upp NATO-utvidgningen österut, Polen, ja. Rumänien, Bulgarien, baltiska staterna och så vidare?
Ja, mycket ingående. Han diskuterar just den här frågan om hur NATOs utvidgning österut successivt upplevdes som ett hot. Och upplevs som ett rejält hot, och tillsammans då med NATOs agerande i Balkan och i Mellanöstern och det här kriget i Jugoslavien och krigen, invasionen av Irak och annat sånt här, va? Så att det här har varit en hotfull position, och Ryssland har då särskilt markerat att Georgien och Ukraina är väldigt känsliga områden. Och i Georgien 2008 så agerade man då, markerade, man kan säga att det här var en tydlig signal att här går den röda linjen, så här kan man inte gå. Och när Ukraina sen fick en kuppartad regering som var helt inställd på NATO-medlemskap, så tog man den defensiv, alltså man reagerade starkt på det här och markerade sin ståndpunkt, bland annat med invasionen av Krim.
Vad säger han om den?
Ja, men alltså, poängen här, innan vi går in på Krim här, så menar han att det här är defensiva reaktioner på ett upplevt hot. Det är inte expansiva imperialistiska ambitioner från Rysslands sida. Så det tror jag är en viktig poäng.
Vad säger han om påståendena att Gorbatov hade fått löfte av, informellt löfte av USA, att NATO inte skulle utvidgas till Rysslands gräns?
Ja, han går igenom de här löftena och påpekar här att löftena gällde i samband med återföreningen av Tyskland. Mm. Att man fick löften att NATO inte skulle flytta fram sina positioner. Och då låg det underförstått att detta gällde i Tyskland. Därför att tanken att NATO skulle flytta fram sina positioner i andra länder i Östeuropa, den fanns inte med överhuvudtaget i tankarna på vid det läget. Va? Och sen har man på olika sätt fått klar, alltså västmakterna har gett löften som måste tolkas från rysk sida som att de inte har expansiva ambitioner, men successivt så är det då, kan man säga, revanschisterna i Östeuropa understödda av hökarna i Washington som har kommit att dominera dagordningen allt mer. Samtidigt som då EUs agerande allt mer har knutit samman med NATOs och USAs ambitioner.
Jag sitter alltså här och pratar med Christer Lundgren som har översatt Richard Sagfas bok frontlinje Ukraina anses som den första akademiska studien av Ukraina-krisen. Vad säger han om de svåraste attackerna mot Putin, att han lät införliva eller attackera Krim då?
Ja, han säger att det här var, som sagt, det var en defensiv reaktion. Mm. Och samtidigt så säger han att det var en vändpunkt i rysk utrikespolitik. Det var en klar markering hit men inte längre, kan man säga.
Aha.
Så att för att, som jag nämnde här, sedan 1991 så har väst alltså gradvis förpassat Ryssland in i en situation där man inte förhandlar och inte har, alltså de är inte partner i någon sorts världsordning, utan de är fiender som man agerar emot, va? Och för Ryssland så är då Krim med basen Sevastopol, flottbasen där, en livsviktig position att försvara i händelse av kommande storkrig. Han går inte in på kommande storkrig mycket, men han förklarar den ryska positionen på ett sånt sätt. Så att...
Ja, den Svarta havet är ju nästan ett NATO-innanhav.
Det har blivit
Turkiet, Rumänien, Bulgarien. Och om Ukraina också går med i NATO, då är det ju nästan helt alla stränder runt Svarta havet NATOs.
Ja, det stämmer.
Den här boken, den har utgivits på Karneval förlag och fått fina recensioner, till exempel av Daily Mail, som skriver ett intelligent, välunderbyggt och tankeväckande försök att förklara vår tids stora kris. Ska vi köpa den?
Ja. Jo, men det tycker jag väl. Alltså, nu finns den på svenska och den svenska debatten är ju lite grann inskränkt. Den domineras väldigt mycket av högaktiga dagstidningar och andra opinionsbildare. Och politikerna rättar in sig efter det som de uppfattar vara den rådande opinionen i massmedia. Jag tror att det är väldigt viktigt att det finns motpoler till den analysen. Och att det finns en genomtänkt politik som... Eller en genomtänkt analys av Ukraina som visar att Sverige inte måste spela med i det här aggressiva spelet.
Nej. Tack för att ha, Christer Lundgren, för denna genomgång av Richard Sankvas bok Frontlinje Ukraina. Hej då.
Hej, tack.
Och på telefon till Radio Tuff från Lund har vi med oss fredsforskaren Jan Öberg, som basat för Transnationella stiftelsen för freds- och framtidsforskning i 30 år. Grattis, du har haft jubileum.
Tack ska du ha.
Jag såg att du hade kallat någonting som kallas för MIMAC för en cancer i mänsklighetens kropp. Vad är MIMAC och vad menar du med cancer?
Ja, MIMAC är ett begrepp jag har liksom byggt på vad president Eisenhower sa i sitt avskedstal, jag tror i 62, jag hänger inte upp mig på siffran. Mm. Men det han talar om, det militärindustriella komplexet som växade bara starkare inom det amerikanska samhället och som var utanför kontroll, och som han liksom sa att det måste vi ha under kontroll, för annars militariserar vi oss ihjäl. Och han hade ju militär bakgrund, militär. Och då tänkte jag, det militär och industri, ja visst, det är väldigt viktigt, och det är ju, jag skulle nästan säga, dessa dagar, och det är viktigt att komma ihåg vad Peter Nobel alltid så har sagt, det är bakom varje flykting står en vapenhandlare.
Mm.
Men som tiden har gått så tycker jag det är riktigt att lägga till några element, och det är MIMAC står alltså för det militär-industriella medie akademiska komplex. För det är ju så att media idag, det vi kallar mainstream media, inte sådana som du, Men de andra, de är ju sådana som inte ställer frågor längre vid krig. Alltså det är ju, hela den hållningen är ju, man ställer inte frågor till de som argumenterar för krig, men man blir väldigt kritisk till den som säger det här bör vi kunna lösa med civila medel. Det här har jag varit med om i 30 år i media. Va? Det är alltid jag som ska försvara varför man borde tala med folket eller för slå igen dem. Det borde ju vara omvänt. Va? Och sen är det akademia. Alltså det är det,
ja,
jag
men du är ju själv akademiker, va? Du är ju själv fildoktor.
Jo då, men det är ju poängen här naturligtvis är ju inte att alla av varenda forskare jobbar för militären. Men den stora, stora mängden, alltså den största enskilda forskningen vi har i världen är inte miljöforskning eller cancerforskning eller någonting sånt. Det är militärforskning.
Mm.
Och det är alltså det är dels akademiker som sitter och utvecklar nya vapen och tortur och tekniker och psykologer som arbetar med hur man mest möjligt kan hjälpa med människor. Och det andra är att vi har intellektuella typen statsvetare och andra som legitimera hela det här så kallade realpolitiska systemet som leder till krig och upprustning ständigt. Oavsett om vi har en fiende eller inte så har vi ju haft mer och mer upprustning.
Hur mycket
därför tycker jag de fyra saker går in i komplex.
Har du en aning om hur mycket pengar detta väldiga komplex gör av med från skattebetalarna?
Ja. Det är väldigt viktigt att säga skattebetalarna, för det är ju människor som betalar kriget. Däremot betalar väldigt få människor som tycker freden, och det kan jag tala om på TV här. Det är ungefär 1700-1800 miljarder dollar per år om du lägger ihop alla försvars eller alla försvarsmilitärbudgeter av världen. 1700-1800 miljarder dollar.
10 000 miljarder kronor eller något sånt där.
Ja, det är helt vansinniga summor. Du kan säga, för att nu lägga till det som ett exempel, all u-lands bistånd går på ungefär 100-120 liter beroende på hur man räknar. Allt vad hela FN-systemet har är ungefär 30 till allt vad FN gör. Problemet är alltså 30 själv, till FN och 1700 till militär.
Hur bra betald är du då som har varit fredsarbetare i så många år?
Ja, jag har ingen inkomst. Aldrig haft någon inkomst. Ingen som jobbar med stiftelsen har någon inkomst. Så jag har alltid varit volontär och frivillig. Ja.
En annan fråga som det militär industriella mediala akademiska projektet komplexet stöder, det är att Sverige ska gå med i NATO nu. Vad säger du då? Det gamla hemland Danmark är ju med sedan många herrans år.
Jo, och vi har ju en militaristisk politik i Danmark som har svängt fullständigt sedan 80-talet och deltog i kriget mot Jugoslavien och sen i fyra andra krig.
Mm.
Det har blivit en liten militaristisk och främlingsfientlig stat. Tyvärr. Jag vet inte vad som har hänt med danskarna. Jag vet vad som hänt med socialdemokratin både i Sverige och Danmark. Men socialdemokrater är ju inte i den meningen vi hade på 70-80-talet. Jag satt ju i 10 år i danska regeringens nedrustningspolitiska utskott, så där fanns ju en intellektualism, det fanns politiker som läste böcker.
Vad säger du om Sverige då? Ska Sverige gå med NATO?
Sverige är, nej absolut inte, alltså herregud, det är ju bara konfrontationspolitik. Min åsikt är att NATO borde ha avskaffats när Warszawapakten och Sovjetunionen föll ihop. När jag var ung student så var jag nere i en intervju med folk i NATO som alla sa, vi vill absolut inte krig, men vi har en utmaning som vi måste stå upp emot, och det heter Sovjetunionen och Warszawapakten. Men vi valde ju i 89 och därefter att ha denna expansionspolitiken. Istället för att hitta ett nytt Europa som Gorbachev föreslog, så expanderade du i NATO hela vägen runt. Och det var inte Bush och det var inte de gamla, det var Clinton som gjorde det. Clinton är en av de värsta presidenten i modern historia för världen, men det är inget att komma ihåg. Jag tycker man ska vara på sin vakna, hans hustru möjligen kan bli president också. Men det korta eller långa är det, där har du Ukraina-krisen. Alltså spänningen, detta kryper närmare till Ryssland, de har faktiskt legitima säkerhetsintressen också. Och om du sätter upp en rysk led stark militär allians i Mexiko eller Kanada, så tror jag också amerikanerna skulle hela det.
Ja, tack.
Bra till mos.
Tack ska du ha, Jan Öberg. Jag måste intervjua dig mera när vi har mer gott om tid.
Men, tusen tack. Tack för vad du gör.
Ja, hej.
Jättefint. Hej, ha det gott.
Detsamma.
Ja, det är alltså Åke Sandin det här, och nu kommer min krönika i detta radiotuff. Den har rubriken Dagens Nyheters ensidighet om kränkningar av Sverige. Två dagar i januari hade DN helsidor om en främmande ubåt som märkligt nog visade sig i övervattensläge under flera minuter. Endast några kilometer utanför huvudstaden, som journalisten Mikael Holmström alarmistiskt uttryckte det. Som källa använde han otydliga bilder som en pensionerad officer hade tagit. Senare var försvarets experter tvungna att tillbakavisa uppgifterna om ubåten. De hade funnit att det på den suddiga bilden som sades föreställa en kränkande ubåt i själva verket var en svensk båt. Den 3 juli i år är Mikael Holmström på gång igen i DN. Han skriver under den stora hotfulla rubriken Svenska plan beskjutna av rysk militär över havet. Texten gör inte alls rubriken rättvisa. Till beskjutning får man leta förgäves efter. Det intressantaste är dock en liten faktaruta på samma sida. Där läser man bland annat följande. Under 2014 kränktes svenskt luftrum 12 gånger, varav en gång av Ryssland. Hittills under 2015 har luftrummet kränkts 9 gånger, ingen gång av ryskt flyg. Varför får läsarna inte veta vilka plan det är som gjort intrång i vårt luftterritorium hela 20 gånger de senaste 18 månaderna? Bara en gång har ryssarna varit framme. Nyligen, 16 september, var Dagens Nyheters försvarsreporter Mikael Holmström i farten igen. Han får stort utrymme, 2 hela sidor. Nu gäller det kränkningarna mot svenskt luftterritorium. Rubriken till hans artikel är Alla kränkningar ska redovisas öppet. Och det låter ju bra. Men han ger flera exempel på ryska intrång. Men hur är det då med de 21 kränkningarna sedan nyåret 2014, av vilka bara ett skett av Ryssland? Det får vi inget besked om. Kanske kommer det nu då det ska redovisas öppet. Och kommer Dagens Nyheter att verkligen publicera det? Det är ingen svår gissning att kränkningarna förekommit av den militärallians som nästan gjort Östersjön till sitt innanhav. Alltså kanske av Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Lettland och Estland. Alla NATO-stater. Eller alliansens supermakt USA, vars flygplan ofta finns långt hemifrån. För inte är väl det ännu alliansfria Finland så nonchalant eller rent av aggressivt att det kränker oss gång på gång. PS. Idag fick jag en räkning på 2852 kronor från Dagens Nyheter för nästa halvår. Jag har prenumererat på tidningen i ett halvsekel minst. Ska jag som pensionär nu med 11 000 kronor i månaden kosta på mig det igen? Tidningen har ju å andra sidan så intressanta och helt opartiska korsord. Det var min krönika, Åke Sandin. Så till några viktiga evenemangstips. Onsdag den 7 oktober i Tufflokalen Myggdalsvägen 80 klockan 19 så börjar en diskussion om Sverige och NATO. Om vi ska gå med i NATO som många nu tycker. Det tycker inte inledaren Staffan Ekbom, tidigare läkare här i Tyresö. Alla är hjärtligt välkomna. Det är fika, gemyt, debattledje och allt är gratis. Och dagen efteråt så på biblioteket i Tyresö centrum framträder förre Moskva-ambassadören Sven Hildman och ger lite andra synpunkter på Rysslands politik än de vanliga. Klockan 19 den torsdag den 8 oktober är alla välkomna till biblioteket. Och sen presenttips. Den perfekta presenten är ju mangogram. Ett diplomliknande ark som man kan få köpa av Tuff. Det har bidragit till att i fattiga indiska byar finns över 125 000 mangoträd planterade. Och ett träd kostar 5 kronor. Och mangogrammen finns för att gratulera och till minne av någon avliden. Så för 100 kronor blir det 20 träd, för 200 kronor 40 träd och så vidare. Det är väl jättefint. En god fortsättning på hösten, kära lyssnare, önskar Åke Sandin.